varsågod då.
Ja, det var 23 när vi flyttade hit. Då var ju inte jag så förfärligt inriktad på matlagning och servering av mat, inte, för då var jag ju bara 19 år. Då kom förvaltare Foreus första gången upp och ville att vi skulle ta en matgäst i maten. Då hade vi ju inte kylskåp och några bekvämligheter på något vis, varken vatten eller avlopp eller så. Mycket avlägsen källare också. Men mat kunde man ju inte ha på lager hemma då. Utan vi tog den där i alla fall, och jag sa sedan att hur ska vi kunna börja ha matgäster? Det vet jag inte, vi ska gå ut med här inte. Men så småningom så kommer ju yrkesarbetare, det var vägarbetare för skogen, motorer och traktorer och alla yrkesmän, elektriker och målare och sånt där som bolaget då hade själva. Så det blev så småningom att vi då tog dem som matgäster, men logi hade de då på kontoret där åt dem. Men då bodde vi ju då på övervåning och hade väldigt besvärligt och trångt och inget vatten. Men då lovade förvaltaren att vi skulle få indraget vatten och flask provisoriskt, så vi skulle slippa bära som disk och sånt där. Men rent vatten till matlagning och dricksvatten, det bar vi ända nedifrån tröskeln där som de nu river. Och det kan jag inte säga hur lång väg det var.
200 meter?
Ja, det var det. Alla 200-300 meter. Som vi då bar allt matlagningsvatten och dricksvatten och sånt. Och då hade vi då diskvatten och sånt ifrån sjön och fick bära ut lask och allt. Så fortsatte vi med det i några år framåt. Bra många år. Och sedan då kom jägmästare Hedén. Det var väl Hedén?
Ja, det var det.
Ja, Hedén. Då ville han då att jag skulle hjälpa dem med att ha, för då skulle bolaget ha en kartläggning över här, Strömbacka. Men då blev de så många så att jag kunde inte ta dem i bostaden, för vi hade ju bara två rum och kök i sängkammaren, där jag kunde inte ha dem med rum och kök, så det var ju ganska besvärligt. Då satte bolaget upp en barack på gården för 12-mansbarack, och den var ju mycket bra på sitt sätt. För de tog då in provisorisk pump och flask som gick utifrån sjön, men fortfarande bar vi allt renvatten 300 meter då också. Mm. Men så blev det, vilket årtal kan jag inte säga, de drog in vattenledningen här.
Ja, det är en vattentäkt här uppe.
Ja, då tog de in vatten, så då fick vi ju sprängvatten, källvatten. Där hade jag den matbaracken i 13 år. Och där var det kunna vara till 18 och 19 man. Dels arbetade de då med skogsvägar och traktorer och körde i skift. Då började de på morgonen, skulle de äta frukost klockan 6 och så skulle de ha matsäck färdig för dagen alltså. Då måste jag, för att hinna med detta, vara uppe vid 4 eller en kvart över 4 på morgonen. Då skulle alla flaskor, kaffeflaskor, mjölkflaskor och allt vara klart. Och på grund av att vi hade så dåliga källarutrymmen, så hade vi ju då en cementlåda som vi hade i sid utanför, som jag måste förvara mat som vi skulle kunna ha då. Så gick de ut då klockan 6 eller 8 och liten frukost, och så gjorde de ordning sina smörgåsar själva. Och Thomas säck, och så skulle de ha middag när de kom hem i femdraget. Då hade jag då alla dessa matburkar, kaffeflaskor, mjölkflaskor åt en 8-10 som då hade massäck. Det skulle diskas och göras rent och fyllas för morgondagen. Men då fick vi ett kylskåp där nere i baracken. Ett bra stort kylskåp, så det hjälpte ju bra mycket att sätta in mat och sånt där för natten.
Mm.
Men då bakade jag allt bröd, matbröd själv och kaffebröd. Så då gånger jag skulle då baka fick jag nog stiga upp 2-3 tiden.
Oj.
Om man skulle hinna. Dels hade jag ju då lite hjälp ibland vid fredagarna som vi hade städning och hade lite större bak och sådär. Så då brukade jag hjälpa. Någon gång så där hade jag en fru till hjälp som vi arbetade med. Då fortsatte vi det till min make blev pensionerad. Då byggde vi gården och sedan då ville disponent Sundblad att jag skulle fortsätta med matserveringen i den mån de hade gäster. Men det blev ju mindre och mindre när det bolaget hade såna här yrkesfirmor. Och firmor byggde och gjorde allting sedan.
Mm.
Så då hade de ju åkte till och från arbetet, så det blev mindre med matgäster då. Men vi har ju haft lite nu också. Och för att vi då skulle få tomten här så skulle vi fortsätta i 10 år. Traktamentet på 10 år.
Jaha.
Då fick vi ju god hjälp av bolaget. Mycket god hjälp när vi byggde gården. Och det har vi nu hållit på med. Så det är sista året nu i år som det kontraktet går ut.
Jaha.
69. Så då har jag fortsatt med det. Då har vi ju haft servering både lite utav varje. För att när man har så många matgäster och yngre och sånt där, då fordras ju både det ena och det andra som service sak. Man måste ha lite röka och lite utav varje som du har fortsatt med.
Jaha.
Och det får jag lov att säga att matgäster, vi har haft både tyskar, svensk, svejsare och utländare som då bolaget hade här. Vi hade där ibland en tysk. Och han var god vän med en son till disponent Sundblad. Och han var här och praktiserade i 6 månader. Eller ett år var han här. För han skulle få vara här för Sundblads son har också varit i Tyskland och praktiserat. Så i gengäld skulle han få vara här. Och han kom att vara ute i kriget och var mycket, mycket dåligt för honom. Han hade knappast kläder när han kom och utsvältad alldeles oerhört. Då frågade han, måste jag betala lite extra för maten för jag ser att jag äter mer än de andra. Nej, det kommer aldrig på fråga, sa jag. Och han skulle ut på en dans en gång. Han var ju ung. Och han hade mycket, mycket dåliga kläder. Ja, men jag skulle vilja ha åkt. Ja, cykel kan du få låna av mig, sa jag. Ja, men så han hade så dålig rock. Jag ringde till en handlare här i Friggesund och bad honom hjälpa honom till en bläser och några kläder. Och man får åka ner och handla det, sa jag. Ni får skriva på mig för att han får väl avlöning så småningom för... Men nu för tillfället har han inte pengar. Så.
Mm.
Ja, han fick en riktigt snygg bläser och åkte iväg på dans.
Mm, ja.
Och så när han skulle hämta det där då gick han ut. Han hade ju, kunde ju inte någon svenska. Då sa jag, du måste ha pengar och hämta det där vid bussen. Jaha, då fick han det. Och han var så väldigt rar och tacksam och glad när han fick vara här.
Ja.
Och han kom och bad mig flera gånger att jag skulle visa och tala om vad det och det hette.
Mm.
Och så hade han brev ifrån sin syster ifrån Tyskland. Och då hade han skrivit att han hade så bra. Och så skrev hon tillbaka och han läste brevet för mig. Och så sa han att jag tror jag är i himmelriket. Du kan aldrig tro vad gott vi får äta och smätt. Skrev han. Och kläder, jag kan cykla på dans och jag kan vara med. Han var ju alldeles utan. Så han var väldigt glad. Den han. Och sedan hade vi en svejsare. Han hette Pierre. Han var mycket trevlig, väldigt trevlig och rar människa. Så han var ju inte så där utan att han har ju inte varit med i kriget. Och det var ibland de där praktikanterna ganska olika och många.
Mm.
Men trevliga må jag säga att de var. Vi hade aldrig tråkigheter utav dem. För var de då utan pengar när de kom och så där, och vi hjälpte dem till så började de att betala när de fick.
Ja.
Så jag har all anledning, och även i fortsättningen som vi nu har här, ungdomar här på kvällarna och som sitter här, så kan jag då säga att de sköter sig utmärkt fint i dagens läge som är så mycket bråk och elände. Så de sitter här och pratar och så där. Så jag kan då inte säga något annat än gott om ungdomen här på den här platsen inte. Jag har ingenting ont att säga om dem, för de har skött sig mönstergilt.
Jaha.
Det är vad jag har att berätta, och det har gått ganska bra tack vare att man har haft hälsa och krafter.
Ja.
Så det har ju gått bra.
Vad tog ni betalt i början när ni hade matgäster?
Ja, i början tog vi då 2,75.
För
dagen.
För hela dagen?
För hela dagen. Då skulle de ha det där, då ökade till 3 kronor. Så fick jag så småningom 4 kronor. Och då var det en som var lite oförstående, för de ville ju ha så billigt som möjligt. Då sa jag, jag måste öka på maten till 3 kronor. Då var han då så fräck, så han sa, ja då måste vi äta desto jävligare. Ja, så ni får göra som ni vill med det, men jag måste ju ha det i alla fall. Det blir ju mycket dåligt för betalning för arbete.
Ja.
Om man ska säga timpenning för mitt arbete, det var minus noll, det kan man säga.
Mm.
Så mycket man uppoffrade och la ner på maten. Så att det gick ju, men då blev det ju mera så småningom, så att vi följde ju priserna utifrån sin.
Jaha. Så ni har inte varit anställd utav bolaget utan skött det själv?
Ja, jag har haft eget.
Ja.
Eget, vi har aldrig haft något. Sedan, för 3 år sedan, då skötte jag om, och då var egentligen bolaget, de hade en tyskare, och det var uppifrån Sveg, timmerhuggare, de skulle ha huggning till hjälp här, och då fick de hela den där forsmästarvillan vi kallar då. Så de bodde där och hade hel pension för 8 kronor. Då lag bolaget dit resten förstås.
Jaha.
Så jag hade ju betalt för det. Men då var det skillnad på arbeta. Då hade jag 2 elektriska spisar. En V-spis. Stor fin källare nere. Stort kylskåp. Och vatten och allting. Det var underbart och trevligt att arbeta. Jag sa, tänk vad roligt. Då hade vi då stora matsalen som de har haft för det.
Mm.
Så det dukade. Då skulle de också äta 6. Men de hade ju fått dit, ja, jag kan ju säga det dåligaste klientel man kan tänka sig. Så de festade ju mycket, och det blev ju inte något vidare för dem. För bolagets sida var det ju deras välmening att det skulle, och det var ju väldigt bra.
Ja.
Men de förstörde ju för sig själva dem. Så då hade 8 veckor hade jag dem där. Så jag cyklade dit och hade ingen matlagning här hemma inte. Utan vi bodde där och åt där och hade dem där. Men jag klarade mig väldigt bra på det, för det tyckte jag var väldigt bra.
Mm.
Och trevligt där. Mm. Lugnt och skönt där och så där. Det var ju besvärligt. Jag hade ju ingen telefon eller någonting där, men jag åkte ju hem och ringde och så där. Så jag har arbetat i eget. Då tyckte jag att, jo, då ville då jägmästare Dahlberg att jag skulle ta det som kocka, ta lön. Nej, sa jag, det tycker jag inte jag ska göra, utan jag tar det som min eget, för att jag hade 2 sommarbarn också.
Mm.
Då kan jag ta barnen med och dit och äta, och vi också kan äta där, och det blir varken att jag tar av bolag eller någonting, utan jag betalar maten och tar betalt. Det tyckte jag var rejälare och bättre. Så då var vi där den tiden.
Ja.
Och det gick ju väldigt bra. Sen har jag ju haft dem hemma här nu när jag kommer. Det kan ju hända nu också att det är traktorkörare och så har de gödslat skogen så det har varit flygare här. De har ju ätit här och sådär.
Ja.
Men nu tar vi ju betalt efter dagens priser alltså.
Ja.
För det måste man ju följa med nu.
Har det ändrat sig tycker ni från 20-talet och framåt mycket i hushållningsvanorna? I den mat ni har lagat?
Ja, det kan jag nog inte säga så mycket för vi har ju hållit nästan samma standard på maten. Det var ju dåligt då ett tag men nu har det ju gått väldigt bra och vi har ju fått tag på mycket. Vi har ju köpt mjölk ifrån en bonde.
Jaha.
Så vi har fått hem mjölken ganska billigt och bra när vi hade matgäster. Vi tog hos en bonde i Fönebo. Då skickade de mjölken med buss hit upp.
Jaha.
Och vi hämtade den. Vi tog 10 liter varje dag. Då skickade vi flaskor som löpande. Så det gick ju väldigt bra. Men det var mesta arbete, det var att göra ordning dessa matsäckburkar. För att man kunde ju inte lägga samma mat i burken, för de skulle ju äta middag också.
Ja.
Då måste det bli något annat på den lunchen. Det blev lunch de skulle ha med sig i skogen.
Mm.
Frukost det var mest ägg och inlagd sill och smörgåsar och sen gröt eller fil eller någonting sådär. Sedan då hade jag burkmaten och smörgåsarna fick de breda själv det de ville ha. För det var ju bättre. Och sen när de då kom hem, då måste jag ha ett middagsmål.
Ja, vad brukar ni hitta på då som...
Middag, ja det hade vi ju mycket på potatis och potatismos och fläsk och kött och sådär på kvällen och efterrätter, ändra sylt och mjölk eller kräm och mjölk och soppor och sånt där. Och hade vi soppa och pannkaka, det kunde jag nästan sällan ha på middag för den måste jag ha på lunch i burkarna mest.
Vilken då?
Pannkaka.
Jaha, mm.
Så det måste bli makaroner eller bruna bönor eller ärtor eller potatis och potatismos och sånt där. Och så hade vi, gjorde jag några puddingar och lådor och fisk och sådär. Fisk det tyckte de aldrig om.
Jaså.
Det var nästan omöjligt. Det fick man vara livrädd när man kom med en fiskfat för det ville de inte ha.
Jaså.
Inte fisk.
Hur kom det?
Ja, de var så rädd till benen den.
Annars hade ni väl lätt att få fisk här ute?
Ja, vi hade lätt att få fisk. Då fiskade min make, vi hade mycket fin abborre. Och den var ju jättegod. Då tog vi, hade en fru till hjälp och så sa hon, men vet du vad vi ska göra? Vi ska koka en hel gryta abborre. Och så ska vi ta och bena ren den. Så vi filerade och benade fisken och så gjorde vi en kolossal stor stuvning. Persilje, smör och stuvning och hade i. Lag vi ner fisken i den. Men då åt kararna fisk.
Mm.
Då gick den åt och gott var det ju.
Ja.
För det är ju väldigt gott det. Så det tyckte vi mycket om när vi gjorde så. Så man måste blanda upp lite sådär. Men vi hade som sagt var mycket, ja, skogvaktare, praktikanter och sådana, de åtgör allihopa som skulle praktisera. Och så sådana ungar då som var ute för praktik, de bodde ju där jämt. Och de var ju dels ifrån Sveg var det mycket folk som åt, som bolag då hade, som de skickade ut. Så att det gick ju väldigt bra. Och vi har många utav de där matgästerna, ja, inte många men det finns sådana som åt här första tiden vi var här. De kan komma hit ibland nu och hälsa på och tycker det är väldigt skojigt att prata om hur det var då. Och så det är trevligt. Och trevligt, det var mycket rörelse och folk jämt.
Jaså.
Så då var det ju lite annorlunda här. Än nu är det ju alldeles slut.
Var bodde såna där, de ensamma, för det var ju ungkara det här förstår jag.
Då hade bolaget kontoret här och hade gästrum på övre där. Så där hade de sina rum och så fanns lägenheter tomma.
Mm.
Så att sådana fick de ju ha och bo och vara i.
Ja.
Så de hade väldigt bra när de kom hit. En del de tyckte att det var riktigt bra, för de har ju dels bodde i kojor och sånt där och haft mycket obekvämt. Men här hade de ju väldigt bra.
Mm.
Så vi hade de ju aldrig i så i logi inte.
Nej, det förstår jag.
Nej, utan i matbara kom de. Och så var det ju många som hjälpte till på kontoret. Det var ju bokhållare och sådana som var där, de skulle ju också äta. Så det var allt folk bolaget hade anställt som skulle arbeta här som då skulle ha mat.
Mm.
En del kom ju bara var en par dagar och en del för en dag och så blev, då gick ju smide här, hammaren här. Då var det ju mycket reparationer där, så det måste ju vara yrkesmän och sådana som skulle hit och laga. Ja. Och då kom de bara då och stack dem in över och kom och får vi äta middag, då var det bara att göra ordning. Det var att vi har lite på lur och
ja,
ta till. Ja, det kunde komma en bil brand på gården, den här skickaren från Igesund. Ja, de kunde vara en 4-5 karar som kom på morgon. Och här blir det reparation i smedjan idag. Ska de reparera det och det? Och sen kan de bli här hela dagen. Då var det att tänka att man skulle ha mat till dem också.
Mm.
Och det trevliga jag kan tillägga, när vi då köpte en frysbox, för då tyckte jag att jag kom alldeles, det var varmt, det var den varmaste dag man kan tänka. Då hade jag, nu var det väl 10 karar som satt åt där nere i baracken. Så kom det en bil på gården och kom en herre in och så sa han, kan vi få köpa middag här? Ja, det vet jag inte om det blir någon mat kvar, för jag har så många som äter nu, så. Och jag står på så dåligt humör, sa jag, för det är så hett och jag har inget utrymme. Hade ni en frysbox skulle jag köpa en ögonblickligen. Ja, men kära ni, det är det vi är ute och säljer, så.
Mm.
Och tänk, det var väl skojigt.
Ja.
Ja, jag köpte den direkt, så. Men den ska vara inmonterad och färdig och användbar till fredag, sa jag. Och det var på en tisdag kväll de kom. Vi lovar säkert. Så. Fredag kom de med den stora, för den har jag ju kvar ännu.
Ja.
Men tänk vad bra det var. Vi hade en ute i en bod där. Och då kunde jag ju baka och lägga ner. Vi kunde ju förvara och ha kvar mat. Men tillbaka och inte ha varken källare eller utrymmen. Det var inte gott.
Nej.
Men det var väldigt bra när vi fick den. Den var ganska stor på 350 liter och då hade vi ju förvaringsutrymmen för mat så jag kunde köpa in.
Ja.
För det gick ju inte med en slaktare men en gång i veckan. Så det var inte att springa i affären och bara handla kött, inte visst fanns det. Men det blir ju mest sånt där skivat och sånt där torrt och det är ju ingenting att köpa för en hel hög som ska smörgåsar inte. Utan vi kokade då och gjorde all smörgåssylter och lag in sill och sånt där själva. Så vi hade mest hemlagad mat bara.
Hade ni någon till hjälp, någon annan?
Ja, jag hade en fru. Och hon var gift med en skogsarbetare i Frisbon, hette Thea Sundin. Den var en väldigt duktig, trevlig fru. Morsk med arbete och inte rädd för att hugga i, utan hon var omtyckt. Och det var ju trevligt när man hade en sån människa, för det gjorde ju mycket på matgästerna. Hon tyckte det var roligt att komma in och hon var hjälpsam och duktig och sådär. Så att hon åkte till och från.
Mm.
Ibland då hon över också, men hon brukar ju cykla hem. Så hade jag henne mycket, mycket till hjälp. Så det var ju mycket bättre att ha en äldre. En flickor var ju ingenting att sätta i sånt där arbete, unga inte.
Nej.
Man måste ju ha någon som var lite kapabel att göra någonting. Så det gick ju väldigt bra.
Ni tycker inte att det var några svårigheter att komma som nyinflyttad hit till Strömbacka?
Nej, det kan jag inte säga. Visst var det lite problem när man skulle börja med maten där, för det var det jag blev så handfallen på. Att det hade vi ju inte varit inriktad på. Men när inte det fanns någonting och han tänkte, jag var ju ung och ledig och sådär, så han tänkte, då kan vi ta sig till med det. Så det gick så småningom att man har fått praktisera och lärt sig själv.
De andra fruarna här runt som ni träffade och de andra arbetarna, ni hade inga svårigheter att komma i kontakt med dem i början?
Nej då. Aldrig, aldrig. Jag har aldrig haft svårighet med folk.
Mm.
Inte nog, utan det har gått kolossalt bra. Och det har varit väldigt trevligt. Jaha. Och mycket skojiga människor hade vi. Schackmästare Eriksson, han hade vi i maten i många år. Han är nu bosatt i Friggesund. Han blir pensionerad nu i höst. Och han var ungkarl åt hos mig. Och så kom han, en morgon kom han till baracken. Och klockan var inte mer än en kvart över fem eller vad var eller så det. Jag tänkte han var ute i något ärende. Han satte sig in och har de inte kommit än, kararna? Nej, sa jag. De ska väl inte komma än? Ja, men nu borde de börja på komma. Ja, sa jag. Jag vet inte. De kan inte komma från klockan sex, sa jag. Klockan sex, han satt och tittade länge. Jag frågade ingenting från början för jag tänkte att de skulle börja tidigare någon. Så säger jag att, ja men nu är nog kanske din klocka fel, sa jag. Nej, det är den inte. Ja men de ska väl inte komma för sex hit, sa jag. Ja men det måste de. Då har han, bodde han i samma lägenhet som Montör Sandström. Och då blev det fel på elektrisk ström. Han hade det också att sköta Sandström. Så då stannade alla mjölkmaskiner för folk och de började ringa. Och han måste stiga upp klockan fyra och gå ner till kraftstation. Schackmästaren tittade aldrig på klockan utan tänkte nu är det tid att stiga upp när Sandström går till kraftstation. Steg upp och hoppa i bilen och stack iväg till Strömbacka. Han och skulle träffa kararna där. Sådana roliga episoder. Många roliga när de var där. Ja, de var skojig, påhittlig och trevlig. Alldeles förfärligt trevlig var den. Det kan jag då säga. Så att vi har haft mycket, mycket trevligt och roligt. Så jag säger, det ska bli långsamt och sluta direkt.
Ja.
För man har hållit på nu i så många år så man har kommit sig in i det. Så jag kan då säga att det har varit bara... Jag har ingenting att klaga på dem, inte någon. Och likadant med bolagsledningen.
Mm.
Har varit mycket förstående och trevlig och bra.
Ja.
Det må jag då också säga för att jag har fått betalt det jag ville haft och de har varit trevliga. Jag hade en matgäst som var mycket besvärlig. Och det var en ung och han var en stockholmare. Och han ville gärna springa i spisen och titta. Så sa han, vad är det här för någonting? Det ska vara det och det i den såsen. Ja men det där gör jag nog ordning själv, sa jag. Men han var så väldigt besvärlig så att han uppviglade också de andra. Så de började på att springa och bada när de kom. Och sen sprang de in till bordet och tog sin smörgås och ett glas mjölk. Och sen och bada och sen skulle in och äta. Då sa jag, men ni kan ju inte få komma in och äta smörgås och mjölk och bada och sen äta middag inte. Då gick jag till jägmästare Sacko. Och då sa jag att det han är så otrevlig så jag vet inte vad jag ska göra med en, sa jag. Förfärligt dum. Ja, nu ska det bli bra med det, sa han. Han kallade upp honom till sig han och sa åt henne att du får inte bära det åt sig där. För vi får ju vara glada att vi har ett ställe att skicka dem.
Ja.
Och hon har så trevliga människor och sköter om det där så bra så att du får ta och gå dit och be om ursäkt, sa han.
Ja.
För det kommer att bli en prick för dig i ditt betyg och uppförande, sa han till henne. För han var ju praktikant till mig. Och så... Det här har ju blivit ett en prick i mitt betyg, det sa han. Ja, men det rår ni själv för, sa jag. För jag har ju sagt till er att inte ni ska springa i grytorna och maten och göra så här. För det gör ju inte de andra och då kan inte ni behöva göra det heller. Ja, men jag har ju fått en skrapa nu av jägmästaren för uppförande. Ja, det är ni väl behövligt, det sa jag. Så då sa han att... Ja, jag får lov att be om ursäkt, sa han, för mitt uppförande. Det går bra, det sa jag. Men sen flyttade han då, för han var lite sådär besvärlig.
Jaha.
Det gjorde han. Mm. Men jag hade ju bara att vända mig till bolagsledningen om det var något besvär.
Mm.
Så jag kan då inte säga att jag haft några tråkigheter under dessa år vi har varit här.
Nej.
Det kan jag inte. Så det har ju gått bra.
Kan ni berätta någonting om det fanns några föreningar här i Strömbacka när ni kom hit?
Ja, den föreningen, de hade väl ingenting när vi, det var ju Gotemplarlogen, de hade ju mycket, mycket ungdomar då. Så det var många som var med. Och sen var det väl särskilt inte någon förening här. Vi hade en kyrklig syförening som var verksam då. Det har ju då kyrkoherde Frank kom hit. Då hade vi ju syförening och fru Frank var ju, ordnade ju om det. Så då hade vi ju väldigt trevligt. Då hade vi syföreningar i gårdarna.
Jaha.
Vi var nog en 12-13 medlemmar i den. Och då sydde vi och grejer och vi hade auktion här då på det och fick in så vi utav detta syföreningsmedel så köpte vi ju nu mattan i kyrkan, den där röda mattan som ligger där.
Jaha.
Och där bland ljusstakarna som står där uppe i vantar, det var syföreningspengar och det.
Jaha.
Som var. Så det var ju trevligt. Mm. Det var, fru Sumla var ju mycket med och hjälpsam i den här syföreningen.
Jaha.
Och sedan när de då invigde kan jag då nämna att när de restaurerade kyrkan, då hade bolaget invigning på den och då bjöd de på kaffe och bröd till alla som ville besöka kyrkoinvigningen. Då kom fru Sundblad upp till mig och fru Frank och så sa hon att fråga om jag kunde åta mig ordna med kaffe och gott bröd, det skulle vara hembakat. Ja. Då hjälpte hon mig så jag fick en spis till in där baracken, elektrisk spis som vi skulle ha hjälpt till bakningen.
Ja.
Då bakade vi. Och jag hade väl någon fru till hjälp då, kakor och bröd, gott bröd. Då hade vi då skolan, småskolan här alltså, eller folkskola eller vad det är. Då dukade vi där och gjorde ordning så de fick kyrkkaffe där. Det var när de invigde det här kapellet sen efter reparationen.
Jaha.
Då hade jag ju de kararna också i maten när de reparerade kyrkan. Så det hade ju väldigt trevligt där. Mycket trevligt. Och då fick vi ju löst lite pengar in där syföreningen. Så vi hjälpte till att pryda den med syföreningen.
Jaha.
Och sen var vi ju då bland annat i prästgården på syförening och så var vi ute på någon syföreningsdag och det är vi ju ännu han. Fast nu är det ju inga medlemmar här kvar medan mig i den syföreningen inte. Så att vi åker ut någon gång ibland och det är ju väldigt trevligt. Jag var där ibland med i Norrtälje. För ett par tre år sedan. Man hade en stor kyrkodag där det var 400-500 människor samlade det. Så det har varit något sånt där ibland. Sen hade de ju, vad var det för ett minne de hade när de hade invigning? Det hade de framme vid Bjuråker. Det var det något 100-årsminne eller vad det var då? Nathan Söderbom eller var någonting kan jag inte säga riktigt. Då bjöd bolaget också på lunch, smörgåslunch. Då gjorde jag ordning allt mat hemma här och så smörgåsar med varma smörgåsar och andra smörgåsar. Då hade bolaget församlingsgården i Bjuråker. Så vi hade nog en mellan 300-400 som vi då gjorde ordning där.
Oj, oj, oj.
Som jag hade. Då frågade jag fru Sundblad, får jag handla det här som jag vill och ta betalt sen och göra ordning? För då var fru Hästner rådande här, de som var förvaltare då. Och då ville hon ju vara med och styra om det här. Men jag tänkte att jag ville ha det där helt för mig själv och göra som jag ville. Och sen tog jag betalt för person. Det tyckte jag var bättre. Ja, sa fru Sundblad, det får fru Larsson fria händer och köpa som hon vill och göra ordning. Och det fick jag väldigt bra kritik på. För det tyckte de var mycket bra.
Mm.
Så jag fick 50 kronor av disponent Sundblad. just en liten slant för att han tyckte det var så
ja.
Bra. Och den skickar jag till Rädda Barnen.
Ja.
Så det har varit lite som det smått. Det har ju varit trevligt när man varit nöjda och glada när man har känt sig belåten med att man har fått bra kritik.
Ja.
Så det...
Några frireligiösa föreningar, fanns det när ni kom?
Ja, det är det här fast det är pingströrelsen, men det har blivit också slut. Det är bara, tror jag, 3-4 medlemmar kvar. De har ett bönhus här nere, pingstförsamlingen, det är enda som lever. Men då när vi kom hit, då var missionsförsamlingen mer rådande här.
Jaha.
Så de hade ju rätt så många av de här gamla smederna.
Jaså.
De var missionsförbundare mycket. Och hade möten och sina små fester, jag vill säga, och så det. Och det var missionsförbundet var mest utav de frireligiösa. Sen gick de över i pingstförsamlingen, för det blev 2 församlingar. Och då tyckte de att det var ju så lite att dela på, så de gick över en. Och det blev pingstförsamlingen. Jaha. Då byggde de det här bönhuset som de har haft det. Men nu är de ju gamla allihopa, det är ju 80, 81, 82, det är ju ingen som orkar hålla det där igång.
Nej.
Jag har ju hjälpt dem lite då och då och gjort rent det, för jag är ju inte i någonting utav det där. Men jag tycker det är synd om dem ändå, så att jag har hjälpt dem lite ibland det. Mm. Så nu hyr de ut till sommargäster bönhuset här. Så i fjol var de, ja, de har lägenhet uppe, rum och kök och så balkov. Så i fjol var det 2 Stockholmsfamiljer som hyrde där. Och samma familjer kommer i år också.
Jaha.
De kommer nu på lördag.
Mm. Så verksamheten ligger nere nu?
Ja, de har ju lite ibland, inte direkt nere, men det kan ju vara någon ibland. Men annars är det ju ingen som orkar ha någonting. Folk går ju inte någon numera. Det är ju mera tv och sånt som drar folkerna. Så det går ju inte. Det säger ju alla, varken om det det ena eller det andra samfundet, så klagar de ju för att det är dåligt med tillslutning utav folk.
Mm.
Men då var det mycket folk som gick på möten där. Till exempel, de hade ju inget annat då, för det fanns inte tv eller någon nöjen. Utan var det då Frälsens armén eller Missionsförbundet, de hade ju sångar och så det. Då var det väldigt tillslutning utav folk. Det var det enda de kunde gå på denna.
Frälsningsarmén fanns det också
här. Ja, inte del, det var i Delsbo, men de åkte ut en gång i månaden hit och hade sina möten här.
Jaha.
Ja, det var Delsbo-kåren där som hade det här. Och sen var det väl, logen hade ju några fester och så, men det ligger också nere. De har detta nya hus som ligger här på sidan.
Ja.
Fint och reparerat. Men ingen rörelse eller det heller.
Umgängeslivet till vardags? Jag menar, ni gick bara för att hälsa på varandra utan speciellt ärende. Har det ändrat sig mycket?
Det har ändrat sig betydligt mycket. För då när vi kom hit, då kunde man gå in till en tant eller en familj en kväll och sätta sig och prata. Och det var särskilt en, och han var chaufför till förvaltaren Björklund och hans dotter. En mycket rar familj. Så jag brukar säga ibland på kvällen när jag skulle koppla av, jag tror jag skulle gå in till Björklunds, för det var så trevligt att sitta och prata. Då var, kunde man gå in, då kokade de kaffe och bjöd på kaffe och prata och så där. Så det var väldigt trevligt i en stuga att gå till folk och så där, och det kan man aldrig nu.
Jaså.
Ja, jag vet inte var jag skulle gå i en gård nu inte.
Jaså, verkligen.
För det är inte detsamma. Nu är ju de gamla då borta, så det är ju inflyttade mycket, både finska familjer finns ju 7 här. Och sen är det yngre familjer som man inte har någon kontakt med, eller det blir ju delade meningar alltså. Men då var det de där medelålders och gamla och smederna och tanterna. De var så rar och trevliga, de där smederna, när de kom på lördagkvällen, då hade de där stugorna fint och... Och så skulle de, då fick de tvätta sig hemma i köket. Inget bad, inget varmt och ingenting. Ta av sig smekläderna och lägga dem i ett stort skynke på golvet. Och bära upp dem på vinden. Till söndag kväll fick de bära ner de där kläderna, för de skulle ha dem på måndag morgon. Och, men snygg och fin var de och tvättade och ombytt om man kom dit på en lördag. Mm. Så hade de den där Gustav Jans sängarna med de där vita överkasterna och trasmatter. Mm. Och det var så pyntat och gulligt tyckte jag.
Ja.
Så jag kan inte glömma det där stugorna och detta kaffebord och hade de lite bröd. Och, ja, det var så gemytligt och trevligt. Mm. När vi kom hit.
Ja.
Det var det verkligen. Jag sa till min syster, för hon sa, hon bor i Uppsala, min syster, och flickan min är där också. Hon sa nu när hon var här, tänk, är det borta alldeles den där besökarna, den där, när man gick bort? Ja, det finns inte nu, sa jag. Jag vet inte vad skulle gå nu med dig och tänka komma in i en sån stuga och få så trevligt, inte?
Nej.
Det är någon gammal, det jag brukar gå in till genom att jag nu har samaritarbete. Det är borta vid pensionärshemmet. Fru Hulda Andersson brukar jag gå till någon kväll. Och hon är ju väldigt sådär pigg och trevlig. Men annars vet jag inte. Och så har jag en annan familj, det är Leiströms. Fru Leiström tycker jag är väldigt gullig och rar. Och trevlig att sköta om. Och annars är det inte som det var då. Inte alls. Vi har grannar här överallt. Här är en grannfamilj och längre bort är en och så det är tre här. Men det tycker man att man kan inte gå in där och ställa sig och titta eller gå in och prata eller någonting.
Jaså.
Nej. Det där hemtrevliga är totalt borta som det har varit förr. Det finns inte nu.
När ni berättade förut lite hur de hade det möblerat, ni sa med Gustav Jansson.
Ja, just
och trasmattorna.
Ja.
Var det, fanns det standardskillnad i olika hem, som man märkte att här hade de det bättre ställt än i andra?
Och... ja, det var inte mycket märkbart, utan de följde nästan samma standard. De hade den där kåpan då, och så hade den där blankskurade koppan. Den skulle skuras för varje vecka. En stor åkokspanna i spisen, för då sparade de kaffesump och åkok, för de hade ju inte råd att höja pannan och koka för varje gång inte. Utan en åkokspanna i spisen stod det då, som de tog ut av det där och lag på lite kaffe för var gång.
Åh, så slog man tillbaka.
Ja, just då sparade det där då så länge då. Så då först var man, men man kom ju många gånger där de kokade riktigt gott kaffe. Och sen hade de i rummet, de hade ju rum och kök. Då hade de den där Gustav Jans sängen som jag nämnde, både i rummet, kammaren som de sa. Med det vita, fina överdraget på och snyggt. Och så trasmattor och en trevlig lampa och några gamla prylar och skänkar och så det. Rent och snyggt och prydligt och trevligt. Och jag brukar komma in lite, jag tänker nu, tänk vad gulligt de hade.
Mm.
Trevligt när man tänker på det. Så de hade, kunde ju vara olika familjer. De hade, en del hade ju många barn och var lite fattigare för, och en del hade inte det. Björkens, de hade två barn. Tre hade de, min flicka dog samma år vi kom hit. Men hon hade så snyggt och trevligt jämt. Hon brukar komma ut på bron och det tyckte jag var det, toppen, som de säger nu. Man kom ut på bron om jag höll på att tvätta eller någonting. För då hade vi en tvättstuga på andra sidan sjön där. Som vi fick tvätta som bolaget hade ordning. Och sköljde ut och det var väldigt trevligt. Då brukade hon komma ut på bron. Kom till mig nu sen du har tvättat så dricker vi kaffe.
Mm.
Och det tycker jag var väldigt roligt och trevligt. Gick jag ut någon gång efter vägen, eller vi hade ju inte tid att vara ute så mycket. Men på en kväll ville jag gärna gå in till någon. Åh, man kom in så jag ska koka kaffe. Och var det en söndag, då gick folk i allmänhet ut och gick på söndagarna. De kunde ströva gatan upp och ner efter gamla banan här och ut och promenera och gå. Och satt på sina farstubroar på och resonera. Så gick man efter gatan då, när vi kom hit på 23-30-talet kan jag säga. Då kunde det sitta en hel massa på broarna och diskutera och prata på söndags eftermiddagen, och då var alltid de skulle ut och träffas. Och satt de på någon bro så här passade, och gick ju hon in och så kokade en kaffe, kom in och så dricker vi kaffe. Och det där var ju väldigt trevligt och oskyldigt, men gemytligt, som också är totalt borta nu. Nu bygger de ju hellre, de där gamla husen är borta, den interiören utav det trevliga försvinner, mm. det gamla. De är ju rivna alla de där husen nu. Så att, och smederna, vi hade också en smed som heter Karl Sjöstedt. Han hade en mycket rar och trevlig fru. Och mycket, han var missionsförbundare, mycket religiöst intresserad. Och predikanterna bodde där. Och den här frun var lite kraftig och tjock och såg ganska stadig och bestämd ut. Vi hade en predikant, han hette Blomgren. Och så sa han så här, ja, hörde vad tycker du om en Ida Sjöstedt? Ja, hon är rar, sa jag. Ja, jag tycker hon ser ut ja, som om åskan skulle slå ner i hälarna på sig, vände hon inte om och titta vad det var, sa. Ja, så de, var, de trivdes i alla fall. Det var en väldigt trevlig miljö och atmosfär,
ja.
Tyckte då vi.
Var det sammanhållning mellan familjerna?
Ja, det var det. Det var det. Och då hade de ju sina kor. De hade 11, de hade 22 lagårdar efter järnvägen där borta när man går ner till gamla pensionärsvägen där. Där hade de 11 lagårdar på vardagssidan och en väg emellan. Och så gick vägen ner till det gamla pensionärshemmet, det är också rivet. Där stod de tanterna på morgonen, då har de skött sina två kor. Och så skulle de ut i skogen med korna på morgonen. Och då var det ju till prata vad som har hänt under dagen och natten och söndagen och vad det var. Och på måndag morgonen då hade de väl lite nytt att förtälja till varandra och den och den. Och de gick ut till skogen med sina kor för dagen på morgonen och så alltid kom de ifrån skogen och hade min granrisknippa eller vad jag ska kalla för. Då skulle det vara nytt granris vid bron på måndagen och fint då kom de med det där under armen ifrån skogen. Jag tyckte det var så väldigt gulligt det där.
Gick korna lösa på skogen?
Ja, de gick lösa på skogen de, så de hämtade dem då, kom på kvällen och hämtade dem och vi kläppte dem utanför en grind ovanför lagen efter näst emellan Frisbo här på skogen och också mellan Bergsjö. Så de gick ju fritt i skogen.
Mm.
Så hämtade de, så hade de sina koföder utav bolaget. De hade dels en och två koföder var väl det mesta de hade. Så de hade två kor och kunde ha någon gris ibland och sådär som, men de klarade sig mycket bra. I regel hade alla dessa smeder som arbetade hade så dåligt betalt pengar på banken. Ja då, de kunde ha, jag kan då säga att de kunde ha ända till 15-17 tusen. Det var väl bra gjort utav sig lite.
Så de kunde spara på det där lilla?
De sparade på det där lilla i alla fall. De sålde då kalvar, de lag till någon kalvar och fick ju bra betalt. Sen hade de grisar och så sålde de någon kvart och halv gris och behöll halva själv.
Mm.
Så hade de en sparad slant och så hade de då säd, de sådde så de hade säd till kor och grisar själv på de där kofödena då. Så de samlade ihop mycket på arbete, det var ju mycket arbete då. Brukade de upp jordbitar, de fick ju jordbitar utav sån här sten och bruka, så tog de upp ett potatisland och brukade för hand och det, så fick de en bit till. Så det fanns ju många täkter här som de kallade då att de hade brukat upp dem själv. På andra sidan sjön hade ju en sån smed som heter Salmon Leiström, han brukade väl upp en bra stycke där och det blev fin jord. Så det gjorde att det var ju ingenting att göra av med pengar egentligen. Det fanns ju ingenting att gå på eller och inte åkte de bort eller någonting som på sommaren. Och ingen, det var ju inte någon vetskap om semester att de skulle resa bort på semester och sånt där inte. Utan det blev ju det att de sparade pengar och så.
Mm.
Så det har de ju varit väldigt idoga arbetare. Det kan man ju säga att de har varit. Och då var ju inte van något annat än de kom in i dessa körslor från början och började och fortsatte med det. Så det är en svunnen epok alldeles det.
Ja, jag förstår det.
Det är det.
Nämnde om tvättstugan, kan du beskriva den lite närmare?
Tvättstugan, det var ett tegelhus där nere vid dammen. Och då hade då när, tidigare när vi kom hit, då hade ju förvaltaren den tvättstugan som eget. Då hade de en brygga där ute, då kokade de kläderna och de kallade det för rosta, eller rost, de tror det heter rosta kläder. Öste på lut undan för undan och hade en tapp i de där stora karerna. Och lag ner kläderna, för då hade de hela vintertvätten. Och så skulle de koka asklut. Då kokade de lut på den där askan så den blev alldeles klar och sila den. Och så öste de den där heta luten gång på gång på kläderna. Och så tappade de ut den där tappen och så öste på vatten och sköljde. Och sen sköljde de, kokade de och sköljde ute på den där bryggan i öppen sjö. Och hängde ut. De hade två stora kopparmurar i den där tvättstugan. Och så var det en liten snickarstuga eller kammare på sidan som trädgårdsmästaren och förvaltaren hade sitt småpyssel och reparera och gjorde ordning lite där. Så småningom hade vi ju ingen tvättstuga, men vi fick ju tvätta och krångla hur vi ville de andra. Det var en gammal här borta, men den var ju så besvärlig. Så fick då vi gick tillsammans några familjer och köpte en stor pannmur. Och så fick vi den där tvättstugan på sidan, en liten, jag vet inte vad de har haft det där till. Där murade vi in den där pannmuren och fick också en liten egen tvättstuga.
Mm.
Så vi hade öppet vatten och skölja och tvätta mattor och allting. Så det var väldigt, vi tyckte det har kommit ett väldigt steg framåt när vi fick den där tvättstugan.
Ja.
Och jag minns det, vi skulle dela upp det där på de familjer som gjorde det där. Jag minns så väl att det kom på 14,95 på var och in. Det kommer jag verkligen ihåg. Vi sa att det var nära på 15 kronor, sa vi, ja. Så då fick vi en där och det var väldigt bra att tvätta det, tyckte vi då.
Men det var ni sköljde fortfarande ut?
Vi sköljde i sjön.
Allting?
Ja, då. Men vi hade, fick en uppståndare så vi hade vatten så vi kunde dra i pannmuren.
Jaha.
Så det var ju väldigt bra och därför kunde vi ju tappa av vatten. Och i andra herrgårdstvättstugan, där hade vi en stor bassäng, cementbassäng, som kunde skölja inne också på vintern.
Jaha.
Tappa vatten i den och så fick det, fanns ju avlopp ut ur den. Så de hade ju liksom bekvämare det.
Mm.
Och de tvättade ju kolossalt mycket då på herrgårdstvätt. Då hade ju de vanlig sån här stor vårstädning. Då lejde de då fruar ifrån bruket som var där på våren och gjorde den där stora vårstädningen i hela herrgården.
Jaha.
Och det var de ju måna om att vara med och tjäna. Då hade de i regel två hus och en köksa där. Då. Sen, senare hade de ju ingen tjänstefolk. Som Hässner så hade ju aldrig någon då.
Yes, nej.
Nej, det blev ju slut. De köpte ju mer färdigt allting och inte baka. Men på den tiden bakade de ju allt brygger. De hade ju bakstugan, de hade mangelbod och allt möjligt sånt där. Och hade tjänstefolk som gjorde ju allting färdigt.
Och fruarna här på bruket bakar också i bakstuga kanske?
Ja då, de bakar i bakstuga. De hade en bakstuga där, så de bakar sitt matbröd i den. Och jag bakade för hela vintern. Och då gick de till den där bakstugan och eldade upp den med ved. Och hade en sån där bakugn. Då hade de gjort stora rågdegar alltså. De gjorde väl rågdegar på en, ja, ska jag säga, 20 liter. Så bakade de ut en stor rågdeg och hade de sådana där spett i takarna och torkade brödet, så de hade matbröd själva. De bakade allt matbröd själv då på den tiden när vi kom hit.
Jaså.
Ja. Sen efteråt kunde de baka lite mjukt matbröd också som de hade det. Och det, så det tyckte de var väldigt bra. Där bakar Ragnhild Brodin och Hulda Andersson länge bröd efteråt sen de slutade mer att baka. Så de bakade där de och sålde mycket bröd.
Yes.
Ja då. Och det var kakor och utav alla sorter gjorde de och tårtor och matbröd som de sålde.
När de bakade förr, gick de omkring med sån där smaka då till?
Ja, det var vanligt, men de gjorde det här också. När den bakade skulle man få smakbröd, jaha, en brödkaka.
Ja.
Då kunde man få en utav rågdegen och en om de bakade en finare deg.
Jaha.
Ja, det hade vi också hemma på Hedvigsfors. Det hade de sån där bakstuga där också.
Ja.
Och då fick de det smakbrödet till smaka. Och min farmor, hon brukar baka mycket sån här tunnbröd.
Jaså?
Ja, hon bakade mycket, mycket. Hon hade får, och det hade de, jag minns så väl. Fårna, då de stekte de där fårlårna, torkade, salta, stekte. Det var delikatessmörgåsmat.
Tänk jag.
Ja, men hon hade det på vinden, den där stora fårfiolen de kallar. Så hade hon kor själv och smör. Hon gjorde sån här smörgåskaka. Det förekommer ju inte mycket nu, men här på Flyrens servering i Bjuråker, det har hon mycket sånt där på kalas. Färsk ost de kallar och sånt där.
Jaha.
Mjölk. Det var smörgåsmaten det då. Och så det fårköttet.
Mm.
Mjölk och smör. Och vi tyckte det var så gott när hon kom med det köttet och skar. Det var saltat och så det är torrt. Det hade du mycket då, och baka allting själv.
Ja.
Så det.
Hur länge ska du hålla på?
Ja.
Jo, jag tänkte be att få höra någonting. Ni nämnde något om mangelboden också.
Ja, det är i Herregården, ja.
Jaha, så det var inte för bruksfolket i gemen?
Det var inte för bruksfolk, utan härskapet, de hade en egen mangel där, och det var marmorplatta, det var en fin mangel. Så det fick man ju inte vara, det var bara för förvaltans. Innanför där hade de mjölkkammare som de då delade ut mjölken ifrån lagern. Sköt de mjölken nerifrån lagern i en sån där flaska, så var det lagerspigan då delade ut mjölken, den som inte hade kor och mjölk själv. Då köpte de poletter på kontoret, såna här för 1, 2, 3 liter. Och hade de där, då fick de köpa 1 liter där i mjölkkammaren. Hon delade ut den där på kvällarna och morgnarna. Fick man gå dit och köpa mjölk. Vi köpte ju där, för vi hade ju inte kor. Då fick man köpa mjölk, eller hon hade separator som de separerar mjölken. Ville man köpa en deciliter grädde fick man det. Och så fick hon skicka smör då. De sålde visst smör, men var de sålde det vet jag, när mejeri då.
Ja, det gick åt här i regel.
Ja, det gick väl åt. Och sen diskade de där flaskorna, hade då 2 järngrytor. Fick värma allt detta diskvatten till flaskorna i de där grytorna på en järnspis. Ibland rökte det in så hon såg dörren till mjölkkammaren. Och så hade hon sån där baljer, diskbaljer, och diska de där mjölkkälarna. Då skulle du diska den där separatoren också som har lagt mjölken i. Men det var ju rent och snyggt. Det var innanför, då hade de den där mangeln, och så hade de bakstuga också, förvaltans i samma, ett rum innanför. Där bakade de, och så skorpor och matbröd och allting.
Jaha.
Då. Och så hade de mangeln framför i den stora förstugan alltså. Men senare då blev det ju att de fick det med elektriska manglar, när det på senare tiden det togs bort. Då fick de ju gå dit och mangla. Om de frågade på Herregården,
ja,
så fick de gå in och mangla det.
Men förut fanns ingen mangel alltså?
För folket fanns en gammal mangel här i magasin, och den är där än.
Jaha.
Och den är en sån här
vevmangel.
Och där är det sån där stora jättestenar på som tyngd. Men den manglar fint. Den manglar väldigt fint, för jag var där många gånger och manglade jag. Och snyggt, om man ville ha duktyger och sånt där manglas, så var den väldigt fin. Men då hade bolaget för, eller ja, den var för förvaltans, den mangeln där.
Mm.
Och så hade de då en isbod på ändan utav det där uthuset. Där körde de, på vintern tog de upp is i en isbak. Och körde hem stora stycken med hästarna. Och lag upp den där isboden. Och sen hade de isbackar, eller iskällare eller de kallade. Hade översågspån så de kunde förvara isen på sommaren. Mm. Tog de där isblockerna stora som halva soffan där. och lag in i den ismjölk eller iskammaren, de har isbod. Där förvarar förvaltaren sin mat och lag på isen, det är friskt och fint ja. Det var.
Ja, vad var det ni sa om smedjan?
Ja, när vi kom hit så brukar de gå ungdomarna på kvällarna och stå där och titta på när de hade smälterna och tog ut dem och räckte det där järnet till det kom ut och blev färdigt.
Mm.
Det kunde de stå, ja de höll ju på hela nätterna med det, det var ju hela dygnet det. Och där stod de i fönstret.
Samlas det.
Förlåt?
Ungdomen samlas där och så på det där.
Vismedja.
Det är enda nöjet de hade där.
Mm. Fettisdag då brukar de låna en kärke utav bolagen Långkärke. Och så åkte de ifrån stallbacken och ut ända ner på Masbosjön. Hade sådana långsläde.
Jaså.
Där roade de sig till långt in på natten när det var fettisdag. Påsk då brukar de alltid ha basar. Som de kallar. Här på gamla skolan var det då innan de reparerade.
Var det logen som hade då?
Eller? Jaha, då hade de som det basarfest och allt möjligt. Då.
Vad kunde de ha då för gods? Och...
Ja, de hade väl något tombola och något lotterier och skämt uppträdden och sånt där. Komiker och några rolighetsgrejer som de kunde ha där. Och så hade de dans. Och så var det en årsfest varje år, det var då Konsum eller föreningen, det gick ju i, det var inte kooperativt, utan det var handelsföreningen. Då hade de sitt årsmöte varje år och den brukar de ha vid den 25 mars ungefär. Så hade de kaffeservering här på lokalen, då kunde de komma alla medlemmar alltså, även utomstående. Så hade de dans på kvällen, då ordnade med dans och var ju det lite fiffigt.
Ja.
Då dansade de ju det till 1-2 tiden på den festen. För det tyckte de ju var roligt, för det kostade ju ingenting. Sen hade de ju inte något jul, vet jag inte om de hade... Fester, de hade väl julåtta bara, det var det enda. Sen var det väl inga fester kan jag tro som det är på vintern.
Det var ju missionsförsamlingen.
Ja, det har jag berättat om. Ja, jag har berättat. Det.
Möten, stormöten.
Ja, det har jag berättat om.
Så det var julåtta i kapellet i alla fall?
Ja, då, det var det. Det är det. Så det hade de.
På midsommar då var det väl festligt?
Ja, då var det fyra kvällar.
Fyra kvällar?
Fyra kvällar hade de i början vi bodde här.
Ja, men det måste ni berätta om.
Ja, det började med majstång och dans för barnen hade de där framme vid förvaltarens bostad då framför. Och sedan då hade de börjat dansen på logen. Och den räckte till 2 och 3. Då var det ju inte så kinkigt hur länge de höll på. Och det var folk från alla håll och kanter, ifrån Fureberg och Hassela, alla långväga. De kom med bussar.
Jaha.
Och utomstående mycket folk. Det kunde vara ända upp till, ja det var ett år, de hade 4 000 som åkte framåt alltså. Och då var det ju danser överallt, men det var ju tiden att de fick sluta vid 1. Sen åkte de hit när det var slut på andra ställen och fortsatte här.
Ja.
Och då hade de ju stånd där nere, de hade försäljning av kaffe och smörgåsar och tombola och sådana där små grejer som de brukar ha, hade de ett stånd där nere som de fick vara den som inte dansade. Så dansade de på logen där. Och så midsommardagen började väl lite senare, började väl vid 7-8 drag och så höll de på då och så var det annan då. Så i början var det 4 kvällar. Så minskade de av så det blev 3 kvällar. Och sista gångerna har de haft 2.
Jaha.
Och nu blev det ju slut med det. Då hade de ju inte någon annan servering så vi hade ju vid baracken. Jag hade ju alltså ölservering, så jag fick servera och dricka till smörgåsarna. Och det var ju ett väldigt plus till det då, mm, när de hade festa. Så vi sålde väldigt mycket smörgåsar och sånt där. Vi hade där, ibland hade jag biff ibland och sånt där. Alltså, det gick åt hur mycket jag hade, hur mycket jag kunde åstadkomma så gick och sälja. Men när vi flyttade upp hit så blev vi ju lite mer avlägset, fast vi hade ju folk då. De gick ju hit den som visste om det. Och kaffe sålde vi också där. Och så blev vi ju många som tältade och bodde kvar över hela helgen. Och var bara för dansen och gick fram, kom fram och köpte mat och sånt där på dagarna där nere då. Och nu sista i år var det ju slut med midsommardansen.
Mm, jag hörde det.
Mm, då fick de ju vara på herrgården och dansa där. Och det hade de ju väldigt trevligt för nu.
Använder de folkdräkter för när ni kom hit några?
Nej, jag har inte sett någon använt folkdräkter här inte.
Alltså?
Nej.
Blev det mycket slagsmål och superint?
Ja, det blev nog ibland, i början var det nog bra mycket sånt.
Mm.
Så de var väl ihop och slogs ibland och sådär. Så de hade ju... Men efter folkmängden var det ju inte så mycket ändå. Men det var några som hade agg till varann tidigare och skulle göra upp de där affärerna när de träffas här.
Ja.
Vi hade en gubbe som satt hos oss, en ungkar, en skogsarbetare. Han var, satt där och pratade, han hade några kompisar med sig. Och jag såg att de lurade på hans portmonnä, för han hade ju lite pengar. Och han skulle betala och betala. Och så hade han tappat 100 kronor. Han gick då, han var ju sned. Och det gick länge, det gick väl ett halvår, så kom han till oss där nere. Och så sa han, du ska få 100 kronor utav mig nu, sa jag. Men vad säger du, sa han, ska få 100 kronor. Här har du 100 kronor, sa jag. Men nu då funderar han vad det var med mig. När midsommar, när du var här på Logen, då var du ju så omtöcknad så du vet ju ingenting. Men du tappade i alla fall den här lappen ute i buskarna när du var med några karar, sa jag. Och jag tog reda på den och här har du den, sa jag. Men det var det värsta jag hört sen. Då det visste han det inte.
Yes.
Så det blev en väldigt överraskning när han fick det där. Så man, det var många olika individer som kom. Och så var det sådana som tidigare var bosatt, födda, som var på andra platser, som gärna åkte hit midsommarhelgen, för de tyckte det var ju trevligt att komma på hemorten, den här gamla tradition som var.
Var det många som flyttade från Strömbacka, så att det var rörlighet i bosättningen här?
Ja, det var många som flyttade. Det var väldigt många. Mest tog de ju ut Igesund och arbetarna.
Jaha.
Så de är ju stor delen som har flyttat dit utav invånarna här. För då blev ju slut med smide.
Ja.
Och så lärde de ju inte upp några flera, så det blev så småningom det. Och så blev det ju mindre med. Så det är ju bara skogshanteringen kvar alltså.
Ja, just det.
Ingenting mer.
Om man försöker sätta olika arbeten här på bruket i någon viss rangordning, vilka kommer överst då, om man så säger, de som har bäst betalt och liksom är mest ansedda? Finns det någon sån yrkesgrupp av de olika som
då var?
Om man inte tar med förvaltarna?
Ja, ja, det var väl byggnadsavdelningen egentligen som hade mest betalt.
Ja, och murarna.
Och murarna, ja. Men det var ju inte något mycket sånt. Men de var ju högst betalande då.
Jaha.
Och i byggnadsbranschen.
Jaha.
Man kan ju säga att de var de högst betalande. Då var nog skogsarbetare och jordbruksarbetare det sämsta.
Jaså.
Ja. Jordbrukarna hade dåligt dem på den tiden. Mycket dåligt betalt. Men det blev ju, den blev ju organiserad så småningom och då gick ju avtalsenligt sen, så att de kom ju i högre
ja.
Lön eller betalning.
Jag tänkte fråga lite om ni kunde berätta något om klädsel. Hur de gick klädda då när ni kom hit, dels barn och dels de gamla som kanske fortfarande vävde sina egna kläder. Och...
Ja, de hade ju mycket hemvävda saker då så tidigt som 23. De hade mycket hemvävda klänningar, de här gamla smedfruarna, och så vävde de blå tyg, kallar de det där, till smedskjortor.
Jaha.
Och då hade de ju långa skjortor som gick ner som ända ner alltså i smedjan. För det var så varmt i smedjan när de smidde så de kunde inte ha byxor eller någonting. De hade de där stora linneskjortor, det vävt utav linne, hemspunnet linne väv. Det vävde de själva. Och sydde de det med långa vida armar som hängde löst fladdrande.
Jaha.
Och de hade dem framför de där smältugnarna, de stod och arbetade med de där smälterna, träskor då och de där stora skjortorna.
Mm.
Och de tillverkade nog deras fruar själva, både vävde och annat Jaha. Till dem. Och sydde dem med en liten kant som också är nutidens, bara så här med en knapp och klaff så där. Och de svettas någonting, kolla och sa, och drack. Hade de den där kopparkrukorna, de bar mat till de där smederna. Och då värmde de maten på smälterna, som järnsmälterna.
Ja.
De hade, ja de kunde ha ärtsoppa eller någon annan som det de lagade till. Satte krukan på smältan så den hölls varm in det lilla kopparkrukan. Som användes jämt för smedernas massäck.
Jaha.
Och så hade de kaffe i dem.
Mm.
I de där krukorna. Tog kaffe hemifrån och hade det på plattan då. Under järnplattan så att kaffe hölls varmt.
Jaha. Det var ju praktiskt.
Ja, det var ju praktiskt. Så småningom så fick de då ett badhus där nere. Så de fick tvätta sig där nere och byta smederna innan de gick hem.
Mm.
Men tidigare fick de tvätta sig hemma och byta kläder och ha sina solkläder.
Mm.
Och så fick de tvätta inne i köket och bära vatten och så där för dem då. Och mat, det hade de ju mest grövre mat, för de behövde ju bra mat med de där smederna. För det var ju ganska hårt påfrestande arbete för dem. Stod skift, olika skift då.
Vad kunde det vara för mat de lagade? Har ni någon uppfattning om det?
Ja, vad jag har hört berättas så var det nog mycket pölsa och fläsk stekte de. Och så som det kålbullar, pannkaka och sylt hade de och mjölk. Och så kokade de rå kolmjölsgröt. Alltså det hade de och åt. Som det stadig mjölmat hade de ju mest. Som det sill och som det salt, det undvek de nog där för de blev så väldigt törstiga utav det.
Jaha.
Men ärtsoppa har jag hört mycket och som det vanligt köttsoppa de kallar koka som det klimpa hade några grönsaker i den där buljongen och avredning också. Det var ju en stadig rätt.
Mm.
Och så hade de då hembakt bröd och smör och sånt där då. Pålägg det fanns ju inte då. Och vidare då när vi kom inte.
Nej.
För de hade de där smör och bröd då mest med sig.
Arbetarhustrarna måste ju ha haft det väldigt knogigt, eller hur?
Ja, visst har de det. Tänk. Då hade de där kofyd när de skulle, på sommaren skulle de ju sköta slotten. De skulle ju räfsa hö och vara med och la in det hö också. Och vara med och de skulle ju ha både potatis och sånt. Då skulle de ju plocka bär och de skulle ju, de hade rätt så knåpet. Det hade de. Och så mycket som de vävde.
Ja, så.
En här frun särskilt jag tänker på, fru Björklund och likadant fru Rann. De är ju det ju båda. Hon vävde väldigt mycket hon. Och blå vävar och klänningsvävar och. Så det, de var duktiga, de hade inga skolor eller lärt sig, men de var väldigt duktiga och intelligent. För vi vävde en där frun och jag många ryger och sånt där i en matt det och jag sa att hon var väldigt duktig att få till det. Till vara, jag har inte fått vara med. Men de hade då ibland vävkurser här på gamla skolan så de var här och satt upp. Det var en som tog in elever och de fick gå på de där vävkurserna och lära sig väva den som tyckte de ville och hade råd.
Jaha.
Ja, det hade de här. Fast det har då inte jag varit med på, men de säger att de har haft sådana vävkurser.
Mm.
Så de var rätt så duktiga att väva.
Ja, det förstår jag.
Och handarbeta för övrigt. Det var de.
Var det någon av dem som beredde sitt eget lin eller ull när ni kom hit? Eller köpte man det färdigt?
Ja, det fanns nog någon, men jag kan inte tänka mig att det var någon som spann. Jag spann alla första vintrar när vi bodde här, ja, mitt linne.
Jaså.
Ja, det gjorde jag, för vi hade förvaltare Brolin som var före de här, då vi kom hit. Han hade sådd lin för fru Brolin skulle lära sig spinna lin. Sådde i intäkten där. Men det där tog de ju aldrig reda på och det låg i en bod där. Och när förvaltare Brolin skulle flytta så låg det där högen i vedboden. Och så säger min make, tror att du kunde ta reda på det där om vi skulle ta? Ja, kanske, sa jag. Jag vet inte hur det ser ut. Men vi tog hemmet och jag hade en som hjälpte mig reda det där breda lin så att det blev spinnbart. Och jag fick då ganska mycket lin utav det. Jag kan inte säga, de räknade i pund och ett pund är ju 8,5 kilo. Och jag hade nog kanske en par, någon lärare, det blir ett par pund. Utav det. Ja, i alla fall. Så räddade jag det där och spann alltihopa.
Oj då. Var det första gången ni spann?
Nej, jag hade lärt mig hemma utav en tant. Men min mamma lärde mig inte spinna. Utan det var en gammal tant, hon var 80 år. Och som barn var jag väldigt nyfiken på den där spinnrocken. Och så gick jag dit och sa hon, vill du spinna? Åh ja, sa jag. Trodde jag kunde, jag. Ja, du kan inte, sa hon. Men jag satt där och hon lärde mig faktiskt spinna.
Jaha.
Så jag spann mycket. Det linne jag har, det har jag verkligen spunnit i själv.
Så.
Ja, för vi hade lin och så köpte vi lin. Så jag spann regelbundet då innan jag började ha så mycket matgäster där nere. Så spann jag på vintern, det brukar vara regel. Jag började efter jul och spann jag nog en kilo. Ja, spann nog en 10-12 kilo lin. Och så sen på våren när snön skulle gå bort då skulle de där härvorna kokas i asklut, läggas ströss i aska. Lin, de gröna linhärvorna. Då la jag ner dem i en kittel, kopparkittel. Och ja, jag kokade med pannan, kom jag ihåg i tvättstugan. Och sen ska det kokas in det luten, den blir alldeles grön. Och sen skulle jag ut på sjön för vad mycket aska det var i det där. Innan man fick skölja det.
Jaha.
Det var förfärligt arbete att skölja bort det där. Sen man har sköljt ren de där linhärvorna så gick jag ut på snön. Hängde upp den på en käpp alltså. Rakt så där. Och så lag vi ut den på snön. Och sen fick den ligga till snön gick bort och bleka.
Jaha.
Och så blektes de och sedan så tvättade jag om dem. För sköljde om dem förstås. För det blev mycket på dem under tiden. Och kommer då mycket nyfallen fin snö på de där härvorna. Och sen sol. Då blekte de kolossalt.
Jaså.
Ja, det var jättefint. Det blev det. Och sen vävde jag då handdukar och vi vävde lakan och vi vävde öngott och lite av varje utav det där garnet.
Mm.
Så det var ju väldigt förnämligt då. Nu, jo, fru Björklund tror jag spann. Men jag vet inte hur många gårdar jag såg en spinnrock i verksamhet inte.
Mm.
Då när vi kom hit hellre. Mm. Jag kan inte tänka mig, de hade andra sysselsättningar men spann gjorde de inte mycket inte. Men det kanske har varit tidigare.
Mm.
Då spann de nog mycket. Men jag hade lite kvar genom hemifrån så jag spann flera gånger. Mitt linne. Sen Ja, de hade som sagt var sina vävar uppe. Men de vävde mycket som där. Det måste ju vara väldigt. De hade nog spunnit tidigare genom att de hade hemspunnet garn till de där långa skjortorna jag talade om.
Ja.
För de måste vara linne, för de måste vara löstvättade. För det gick ju bra att tvätta när det var linne. Och Det var hel linne. Det var linne både i varpen och i inslaget.
Ja.
Så de blev, gick ju bra att tvätta och koka.
Det var vitt skjortor det.
Det var vitt.
Ja.
Men tänk här vitt.
Det är opraktiskt.
Ja. Men sen så småningom, när det blev slut med de där linneskjortorna, övergick de till blårandiga skjortor. De hade nog det också.
Jaha.
På slutet.
Ja.
Men de vita hade de då när vi kom hit. Vita skjortor.
Mm.
Jag tyckte de stod där och arbetade och gräsligt ut.
Ja. Mm. Hur var det här på bruket mellan arbetarna och befäl, mellan bolaget och arbetarna, kontakten mellan dem? Har ni någon?
Ja, det var väl inte någon. Nej då.
Det var inte någon kontrovers där.
Nej då. Det tror jag inte att det var. Någon nämnvärt som man kan tänka att och arbetarna har jag inte någon minne av att det var några märkvärdigheter med inte.
Och det var knepiga med det med Strömbackaborna. Om du får ut och till ett annat håll. De var inte borta länge för de kom tillbaka hit igen och ville arbeta. De var alldeles fastväxt vid Strömbacka. De ville vara kvar här.
Jaha. Så det var en bofast befolkning kan man säga.
Ja, det var det. Vi var bofast och var kär i samhället. Många, många som... Men sen när det började på att avvecklas, då kom det till Iggesund. Det tog de härifrån och till Iggesund fick arbete där. Och det var väl någon annan som kom på något annat ställe, men de flesta kom till Iggesund. Och där var det kvar till att pensionerade. Det är många sådana som är där. Det är Vinlundar och Åkerlundar och...
Vänlundar.
Ja.
Hur var det med fackföreningsrörelsen här?
Ja, det var lite... I början var det väldigt besvärligt. Dannas pappa, han fick nog bära hundhuvud för det.
Han var med i fackföreningsrörelsen.
Han var med Martin Åsberg.
Men det var Hedvigsfors det.
Det var på Hedvigsfors. Men de hörde ihop här då.
Ja.
Men sen var det ju här, det var ju strejk 1922. Det var ju väldigt besvärligt. Då strejkade de den 8 juni. Och det höll de på med hela sommaren till den 17 oktober. Och då hade jag sån där strejkbrytare som var arbetare. Och även så var det skovaktare och sånt där som... Den tog till Hedvigsfors, vi hade stort jordbruk där, och här var det litet. Men det var knepigt. En morgon när jag kom ner på täkterna, då var jag med när vi skulle ha rover. Men det kunde vi inte så, utan vi sådde grönkål istället. Så vi slog det och härsade. Då när vi härsade så var det visserligen lite blåsväder, men stötterna som... Så höll de upp hästarna. De var mot vinden. Så de har tagit dem och det. Och så sjönk de ihop så vi hade en 200 längder. Som vi låg nere på backen för säsongen.
Oj då ja.
Och när vi slog med slottermaskinerna då satte de dit järndubbar. Där maskinen skulle gå fram. Då var ju kniven sönder.
Sabotage.
Mm.
Och jag minns så väldigt väl när vi skulle vara på tröska. Och jag stod och tröskade och stod och matade verket. Och rätt vad det var så exploderade. Då hade vi satt dynamit i stressbandet.
Jaså.
hela cylindern och alltihop, det sprängde sönder så bitarna rök och jag stod alldeles framför. Och ett under var det väl att inte jag fick några sinker eller några delar av cylindern. Men det var en dynamit i bandet och det var slaget så var det exploderat dynamiten. Det var meningen att någon skulle ha det där utan det som var strejkbrytare. Och det kan ju hända att jag skulle ha. Ja, det vet jag inte. Men jag fick i alla fall inte, jag fick inte en skråma. Men verket det sprängde sönder det. Alldeles.
Ja. Amiral Lindman han flög ihjäl så han brant upp. Och han var på Hedvigsfors.
Ja, kanske ni ville berätta lite från Hedvigsfors?
Ja, det kan jag minnas något genom att jag var ju där som barn. Då var Amiral Lindman och fru Lindman och deras barn, det var han von Dardel, minister von Dardel, han var ju måg åt Amiral Lindman, just med något där. Så hade han en flicka som hette Karin. Hon var gift med en disponent i Stockholm. Så hade de en sällskapsdam. Och vi var små barn där och väldigt nyfiken. Då hade de ridhästar, de där fröknarna. Och var de ute och red för varje dag. Och vi satt på trappan där och var nyfikna och se när de kommer, de där fina hästarna. Och då en gång hade fröken Lindman steg hon av och så sa hon att vi skulle få en varsin docka. Då fick min syster och jag varsin docka utav dem. För de tyckte vi var väl så behända när vi satte på trappan jämt och tittade på.
Jaha.
Och vi tyckte det var storslaget när vi har fått de där dockorna. Då de just. Sen hade fru Lindman jämt varje sommar ett barnkalas. Då var alla barnen inbjudna på herrgården. Då fick de saft och kakor och bullar och det var ju riktigt kalas då, så länge sedan. Och då fick mammorna följa med, alla mammorna. Och de blev bjudna på kaffe. Ja. Då fick de gå in i herrgården i salen och dricka kaffe och barnen fick vara ute och leka i parken. Det var ju ett väldigt stort område och leka och där. Och sen de hade varit där på eftermiddagen och fått den där förplägnaden, då hade de flera stora mangelkorgar, var som det har också halva soffan där. Och de hade hon stora sån här långa strutar, de var gjort utav sån här kraftigt papper. Och de var fyllda med gotta kakor och mandel och knäck. Och sånt där. Väldigt gott. Och överst in där struten låg en sån där stor pepparkaka rund med en mandel i mitten. Och det där väntade ju på till det skulle bli utdelning. Då fick vi gå upp på trappan på verandan till fru Lindman. Det lämnade ut en strut till varje barn. Så vi fick och mammorna, de hade fått sitt kalas förstås. Det var ju väldigt trevligt för fru Lindman var en väldigt rar människa. Det. Mycket människovänlig. Vi hade en syster som blev sjuk. Hon fick någon lungförtätning. Och det var under krigstiden. Och jag minns att hon kom hem till oss och så sa hon att jag förstår att ni har ganska svårt att få till den mat som hon nu skulle äta, sa hon. Men jag ska skaffa, jag sa hon, och skicka hit. Så hon köpte något riktigt kraftigt i matväg och gav mamma som hon skulle koka åt henne.
Jaha.
Och ge sig. Att fru Lindman var en mycket rar människa. Och de andra var ju trevliga. Då hade de sommarställe där, kom på våren till påsk brukar de komma. Då var det ett stort uppåd att göra ordning i det här gången. Det skulle... De bryggde och de hade tvättstugor, de hade mangel och grejer där. Och mycket främmande. Och jag vet, de hade en sån där gång där de hade måltiderna. Och det hörde sig kring hela samhället. När de slog in där då, när det var frukost och lunch och middag. Frukost klockan 9 och lunch klockan 1 och middag klockan 5, det minns jag det. Mm. Så då hade de där. Då hade de hästar. Sen skulle bolaget köpa bil, eller amiralen var ju den första där, han de som hade bil. Då kom min här gamla chauffören Björklund med den höga bilen. Då skulle de ge alla barn skulle få åka en tur.
Jaså, men det var stiligt.
Men det var uppbåd.
Ja.
Och de sträckte upp så satt där och de stod i långa rad. De kom ifrån byar omkring. Då tog han fulla bilen och körde en sväng till Dala heter den där byn. Och så åt Björkhammar runt. Och hem tillbaka till Hedvigsfors. Och så tog han fortsatte så länge det räckte.
Och det skulle alla barn få
åka. Det skulle alla barn få åka i bilen då. Det minns jag väl också.
Ja, men det var fint tycker jag.
Ja, det var fint. Ja. De hade väldigt fint så där och trevligt. Så då hade de åkt bil. Då, för du hade ju inte sett en bil eller åkt. Det var ju någonting storslaget när de kom dit med bilen.
Det är klart.
För de började ju de där. Hade garage och chaufför och sånt där.
Tycker ni att Hedvigsfors och Strömbacka är likadana samhällen på många sätt? Eller vad skiljer de sig ifrån varandra?
Ja, på många sätt. De hade ju en sån där klen smedja. Det är också smeder, men det var ett annat smide där. Så det var ju inte sån här valon smide där inte. Men de hade ju några smeder.
Stämpelyxor där.
Vadå?
Stämpelyxor.
Ja, de gjorde med sånt.
Men det var eget där.
Så de jobbade ju där med. Sen var det ju jordbruk där också.
Ja.
Men annars var det ju samma egentligen folk. De hade också där sina koföder och lagårdar och gick på samma sätt ut med dem.
Det var det jag menar just.
Ja, just det.
Man levde på samma sätt.
Man levde på samma sätt. Och vävde. Då tror jag nog att där kring byarna var det mera, för att de hade mer spann mycket mera där och sånt där. Och med ull. Mm. De hade får och klippte och spann ullen själv och sticka strumpor.
Jaha.
Arbetsstrumpor till karlarna. Ja. Det vet jag, de gjorde mycket där. Det kommer jag inte så mycket. Det fanns nog också här. Fast jag var ju inte överallt, men det var nog här också. Men där vet jag bestämt att det var mycket att de arbetade med ull. Och spann. De kunde köpa ull. De köpte ullen då. Betalade 2 kronor kilo minns jag. Och så spann de och karda och spann ull.
Jaha.
Och stickade. På vintrarna mycket hade de sånt där arbete för sig. Farmor, min farmor sa alltså, hon spann väldigt mycket. Hon vävde. Var väldigt duktig att spinna och arbeta med lin. Och hade du ordnat med tidigare alltså innan det blev färdigt att spinna. De kallade det för röta lin. De lag ner i sänken. Och rötte och skäckte. Det var väldigt mycket arbete med det där lin innan det blev färdigt till spinna.
Mm. När hon beredde linet och höll på med det, brukade hon vara ensam? Eller gick man ihop i lag flera kvinnor då?
Nej, de gick nog inte ihop. Först när de rev lin. Jag var också med och rev lin. Vi har på ett ställe där. Och där behöver man inga verktyg eller någonting. För de brukar säga ordspråket. Man går som man river lin. Och man kommer tomhän och inte har några grejer med sig. Ja, man går då som man river lin, säger de. Men verkligen behöver man inte heller. Det är bara att ha händerna det. Men då ska man följa marken hela tiden innan man får den där. En kärve som är ungefär en sådär, så knöt man ihop den där. Och så torkar de dem där på särskilda härser. Linor när det var torrt. Och rötte de det sen då, eller var det?
Ja, vi körde det i vatten då.
Sen hade de linsänken. Det var en... De hade grävt ur i någon myr. Det finns där uppe än, för jag har sett det. Myrsänken, sån här som är myr, där ligger en vatten så här lågt ungefärligen. Där lag de ner allt det där line. Och där skulle det ligga till det ruttna bort hölje omkring, om jag säger den här smala skärken alltså. Då skulle det ligga in där linsänkan till det här gick för bort. Sen är linstråna inuti det här.
Jaha.
Ja, då ruttnade det i det där linsänket. Och sen tog de upp det där då och torkat. Och sen var det ett skakverk heter det där. Där skäckte de liner, gick igenom några valsar. Så de fick bort själva det här. Och sen kom det där line fram. Det var första arbete på line det då. Och sen då. Sen skulle det klyftas och häcklas innan det kunde spinnas. Då hade de en träklyft, jag har en sån också. Så de satt och hade på knä sig här och gnodde bort. För det fanns ju mycket av det här kvar, halm, det här omhölje. Det skulle arbetas bort på det där, så det blev så fint det line. Då satt de, det var som en kniv och en två käftar som gick emot varandra där. Och där skulle man själva handgreppet skulle göra att man skulle kunna använda den. Och upp och ner så där. Och så skulle man samtidigt vrida på den där. Det var en, vad säger jag, en sån där käst som de hade. Som de tog då var gång och skulle bereda den där. Och så lag de ut dem där så fint. Och fick de det finare, det fick de det finare lin blev det.
Jaha.
Och sen då med det grövre som de drog ur det där. Det hade de en häckel heter det. Med taggar. Alldeles som en brönagg. Så vid som en här. Som satt mitten på ett bräde så här. Då, och så var det ett hål där. Och ett hål här för handen att hålla i. Det var väl så här brett ungefärligen. Jag tror vi har en sån. Vad har jag det?
Jag tror
det. Ja. Då skulle man trä foten in där. Och så skulle man hålla den mot knä.
Jaha.
Och så skulle man ha den där som man hade beredd då med den där klyften. Skulle man dra kamma ur det där grövsta ur den där häcken. Så här fick man sitta. Och så fint så det skulle bli som. Och det fanns två sorter utav line. Det ena var rent lin. Det skulle man sno omkring och spinna till fint. Det andra kallas to. Det spann man till handdukar och grövre saker utav. Och det fick man då när man rev ur in det här häcken. Man fick sitta länge och dra och dra. Det finare han hade kvar, fin tråd som fina hårstrån. Det satte man i kring ett rockhuvud. Och band fast med ett ålskinn. Och så fick man dra och spinna fint garn utav det. Och det grova la man på en sån här träplatta. Och det var träpiggar som var så där lång ungefär. Då la man ner den där to. Så det satt och så fick man spinna och dra utav det. Och då skulle man hinna med fingrarna och dra ut det så mycket som möjligt förstås.
Ja.
Trakhuvud har jag här som jag kan visa. Alltså. Och så låt den hänga sig här ner. Och så band man fast med ålskinne. Jag har ett sånt där uppe vet jag. Då snodde man kring det här ålskinne. Och så hängde, satte man det på spinnrocken. Och så drog man tråd bara så fint man kunde ta. Ja, det var som sytråd.
Mm.
Det finare man spant, det finare blev det.
Varför skulle man ha just ett ålskinn kring?
Ja, de hade det då för att binda fast det. Hade en band i där och så satte fast det. Och det ålskinnet var så här brett och torkat. Och det hade de snodd omkring. Och sen när det var slut då satte de lite ny som det.
Mm.
Utav lintopparna.
Där och kudet, det är hemsnidat det som.
Ja, det är det.
Var det inte vanligt att man fick såna där i present förut har jag hört?
Jo, det brukar de få för. Sånt här. Så det här är någon present som min farmor har fått. Det var ju mera särskilt påkostat det här då. Och det här till. Då hade de satt de, rock. Det har ju kommit utav när de gick bort med rock.
Jaha.
Det har kommit utav det, för min farmor, hon talade om när de skulle gå till varandra, flickorna, när de var, hade platser. Då kom de, fick de ta spinnrocken med sig under armen och line. Och då gick de bort med rock och då satt de ihop i en stuga av spann. Och det här hyllan,
ja,
där hade de sån där skogskå där de tugga.
Jassa.
Och så la de en där dit. Ja, det gjorde de. Det brukar lägga.
Skogskådan, skulle det vara till något särskilt eller, ja, var det bara gott?
Ja, det var gott. Den är väldigt god den. Riktig äkta skogskåda. Tog de på granarna. Och så hade de det och så hade de rocken med sig och satt och spann och så la de den där kådan dit när de skulle dricka kaffe. Så
det. Ja, men det var roligt att höra.
Ja, för det här är från farmor det. Min farmor hade nog det här mycket och spann. Och jag spann rock och allting kvar. Ja.
Den där klyftan, den har, fick jag tag efter Rangus.
Ja, jag har en riktig linklyft och jag har häckar också.
Ja, jag tror den är ja, ute den.
Då. Ja, då. Det är det. Så det använder de till breda linor, men tänk vilket arbete.
Ja, fantastiskt arbete.
Ja, tänk vad de arbetar med det.
Och bomull vävde de väl mycket av?
Ja, de vävde mycket av bomull. Det gjorde de ju. För det blev ju egentligen starkare än lin.
Jaha.
Det blev starkare än lin det. Bomull. Sen gick de ju över mycket och använde bomull till varpen. Och lin till inslag. Det har de ju gjort mycket. Förr hade de ju mest linnevarp. Spann också den.
Men bomullsvarpen blir hållbarare?
Ja, det blir alltid hållbarare med bomull än linne. Fast linne är ju finare.